Då säger jag välkomna till ännu ett intressant avsnitt av Åboms podd. Ja, roligt med att få så mycket feedback från er lyssnare som har fått upp öronen, kan man säga, för poddarna och lyssna på det här. En del hittar de i sociala medier, LinkedIn, Instagram. En del har hittat in till Åboms podd via tidningen Butikstrender och den sajt jag har fått där med Åboms podd. Ja, det är en stor tacksamhet att återigen få sitta i poddstudion för att tillsammans med dagens gäst prata om ledarskap, kommunikation, drivkrafter, hur ser framtiden ut, värderingar, se om vi kan få några tips och råd. Att möta alla dessa kompetenta, trevliga, duktiga människor. Jag har sagt det så många gånger innan, men varje gång jag åker härifrån så är jag så glad och tacksam över att få ha genomfört samtalen och ta med mig så mycket själv. Och jag hoppas det också är så för dig som lyssnare till podden. Ja, framför mig i poddstudion idag sitter en trevlig, en fokuserad och jag skulle vilja säga en erfaren person med en intressant yrkesresa. Och det ser jag fram emot att få samtala med dagens gäst. Det är några år sedan jag träffade dagens gäst senast, så även jag är nyfiken på att höra det sista, liksom de sista åren, vad som har skett. Ja, det är ju ingen intervju det här. Det är ett samtal. Jag är inte ute efter något scope. Gästerna ska känna sig trygga i Åboms podd. Och det är det gemensamma samtalet som vi vill förmedla till dig som lyssnar. Dagens gäst, född i metropolen Bålsta, väster om Stockholm. Idag så bor dagens gäst i Stockholm. Min gäst har varit 30 år i samma bolag. Ja, 2006 bland annat så fanns en titel som heter Country Director Technology Service för det här bolaget. 2009 så hittade jag en titel och en roll som är Technology Service Support Director för en stor europeisk region i den verksamheten. 2010 hittade jag en roll som ansvarig för IPG Sweden, det är alltså print business. Och allt det här är samlat inom ett otroligt välkänt företag och varumärke som heter HP. Och sedan 2015 är dagens gäst vd för HP i Sverige. Med den inledningen så säger jag varmt välkommen till ingen mindre än Stefan Bergdahl.
Tack, kul att vara här. Du är påläst, du har fått mycket information, jag vet inte vad, eftersom jag har varit på samma bolag så länge,
ja.
Så har jag ingen CV. Det kanske man ska ha, men det har inte jag. Trivs jättebra på HP, bor i Stockholm som du sa, har en familj, två barn och en hund. Så att förutom HP då, så tillbringar jag mycket tid med familjen och framförallt så tillbringar jag tid som fotbollstränare också. Jag är tränare till min son, har varit tränare till min dotter tidigare också, men hon bestämdes när hon närmade sig 15 att sluta med fotboll och fortsätta med andra idrottsaktiviteter som pappa inte kunde. Okay. Så det är jag i snabba, korta ord.
Men vi kan väl börja med den, Stefan. 30 år i samma bolag. Hur motiverar man sig till det? Och vad är det som gör att du har stannat så länge?
Nej, men 30 år, det låter länge på ett och samma bolag. Jag får ge cred till bolaget till att börja med som har trott på mig under alla de här åren. Jag kan säga att hade jag inte haft de underbara kollegorna som jag har haft på HP under de här 30 åren så hade jag nog inte stannat. Men jag har haft förmånen, turen att förutom de sista 5 åren som jag var inne på så kanske jag har varit 3 år på samma tjänst inom HP. Så jag, tittar man tillbaka så har jag säkert haft en 10 olika tjänster under de här 30 åren och varje tjänst har utvecklats till något annat. Så att, 17 olika jobb skulle jag gissa på ungefär. Jag har inte räknat dem, men det är en massa olika jobb inom samma koncern. HP har ju växt otroligt mycket under de första 20 åren jag var på HP. Det betyder ju att det kommer in mer folk, man omorganiserar oftare. det kommer opportunities, nya tillfällen, nya lägen som man har fått chansen att prova på. Så att haft tur att vara i ett framgångsrikt företag under alla åren, och det har gjort att jag har haft en massa olika jobb, massa bra chefer som har tagit hand om mig, som har utvecklat mig, och det gör att jag har varit 30 år. Och just nu ser jag inte heller någon annan arbetsgivare som jag skulle vilja flytta till. Jag trivs jättebra. Självklart så har vi alla drabbats av pandemin nu, så att vi jobbar på annorlunda sätt. Men det är också en utmaning, det är också något nytt man får lära sig. Hur ska man få sin personal att vara motiverad när man jobbar hemifrån och sådana saker? Så att det finns alltid något nytt att ta i.
Det finns. Jag tänkte vi skulle komma till det lite grann och naturligtvis hur ditt ledarskap och chefskap har påverkats under pandemin. Men HP, kan du, jag menar, vi alla vet, utgår ifrån i princip att vad HP är, ett sånt välkänt varumärke. Men berätta lite grann, vad är HP Sverige idag?
HP Sverige idag, vi är 120 anställda. Vi skeppar, eller levererar, en PC i minuten i Sverige dygnet runt, året runt. En printer varannan minut. Så nu får du räkna baklänges hur mycket det blir, men det är en gigantisk, otrolig massa PC och printer vi levererar ut till svenska marknaden. Så mycket av våran affär är ju PC:n till framförallt företag, för den marknaden är otroligt mycket större än konsumentmarknaden i Sverige, men även konsumentmarknaden. Och print är en otrolig massa printers som kunder fortfarande, eller vi fortfarande köper hem. Vi printar inte lika mycket, men det är bra att ha där hemma det vi behöver printa ut. Men samtidigt så säljer vi också printlösningar till företag. Det här är ungefär 90% av vår totala business i Sverige. Sen har vi stora tryckpressar som är 30 meter långa för riktiga tryckerier, digitala. En sak som är ganska kul att prata om som vi har gjort, det är att vi gjorde så att Coca-Cola kunde köra den här kompisreklamen de gjorde för ett antal år sedan, där det stod ett namn på varje flaska. Det kunde stå Stefan eller Anna eller Lars och sådana saker. Och då kunde de ha koll på att nu börjar Anna ta slut, så då tryckte man mer Anna-flaskor och så vidare. Så det var med våran teknik som gjorde det möjligt för Coca-Cola att köra den kompisreklamen. Vi printrar, skriver ut på textiler, så att vissa klädmärken är printade på våra maskiner. Vi har precis de sista 5 åren börjat med 3D-skrivare också. Vi levererar inte 3D-skrivare för hemmaanvändare, utan det är för professionellt bruk, så att stora företag i Sverige, jag kan tyvärr inte säga vilka företag, för de fortfarande tycker de att det är en hemlighet att de investerar i det och vill byta sin produktion från där de har idag till nya ställen då. Men det är en jättetillväxt på den marknaden, och framförallt skulle jag vilja säga, som man inte tänker på, det är om man vill göra en prototyp av någon produkt. Det gamla sättet, så har man ju troligtvis gjort den prototypen i Asien någonstans, och det tar lång tid att skicka den dit och skicka tillbaka den. Och vi vet alla att många av de större varumärkena idag, så finns det billiga kopior att köpa. Var i kedjan det försvinner, det kan jag inte tala om, men har man 3D-skrivaren nära sig, så är risken mycket, mycket mindre att prototypen läcker ut till sådana kopier.
Min granne Göran hemma, som jag med ett leende säger med att det är en jobbig typ, och det menar jag naturligtvis inte, jag menar utifrån att han kan allt, han fixar allt, det är därför han, och det kan ju min respektive ibland säga, kan inte du göra det? Men, hallå? Ja, men Göran gjorde ju, är du? Men oerhört trevlig, han byggde ut, och han jobbar egentligen med fin elektronik, så byggde han ut ett inglasat utrymme, om man säger så. Och så vill han ha speciella ventilationsgrejer. Så var han ju inte nöjd med det. Då, vad gjorde han då? Då försvann han ju upp på övervåningen. Och där stod hans egen då 3D-printer. För det är det han jobbar med inom fin elektronik till Bluetooth och grejer. Och så så att, jo, det sagt det gjort. Så gick det några, så ropade han på mig. Mikael, kom ska du få se. Och då satt det 4 ventilationsgaller som han gjort i 3D-smitt. Nytt liv, tänkte jag. Det är en ny tid, helt klart.
Så är det, så är det. Den största utmaningen vi faktiskt ser i gå från traditionell tillverkning till additiv tillverkning, heter det, men 3D-printning, är ju framförallt att vi har ju under massa generationer börjat med något stort och gjort det mindre. Tar du träindustrin till exempel, ett träd som vi gör mindre till slut blir en tändsticka till exempel. Mm. Här måste man börja precis tvärtom och börja från noll och bygga åt andra hållet. Mm. Och vi ingenjörer, framförallt ingenjörerna, är inte vana att tänka på det sättet. Så det är ju det största hindret just nu för att den produktionen ska gå ännu snabbare. Och tänker vi på att skapas produkten i landet, i Sverige till exempel, eller i staden där den ska nyttjas, så blir det ju en ganska stor påverkan eller förminskning av påverkan på miljön. Mm. Med alla transporter och sådana saker.
Det du just nu berättar, Stefan, om HP:s verksamhet. Mm. Och jag har inte hunnit räkna ut vad det där MPC i minuten dygnet runt är än så länge. Men när du berättar om det och så berättar du om utvecklingen, så jobbar du ju väldigt mycket med utveckling, eller ni, och gör det här. Och då tänker jag, hur går det ihop med ett citat som jag hittade? Nämligen, när, i media vill jag säga, när Stefan Bergdahl, Sverigechef HP, började på bolaget för 30 år sedan, var det vid den här tidpunkten, den här artikeln, för du kom in redan när du var 17 år och fick fast jobb när du var 20 år där. Men när du började på bolaget så var det närheten från busshållplatsen som avgjorde valet. Ett bra val i många avseenden med tanke på det Stefan har åstadkommit, så att säga, i de här delarna. Och då skriver du så här, ja det stämmer, jag skulle göra praktik när jag gick i skolan och var lat redan då. Så jag tittade var bussen stannade och tog det företag som låg närmast. Och sedan dess är du kvar på HP. Jag tycker det är en häftig...
Ja, och det är sant också. Det är kanske inte så stolt när du läser upp det sådana, sådär. Och att, man är en lat människa och man är det fortfarande. Nej, men det, så var det. Det var, jag menar, man bodde i Bålsta. På den tiden var det inte så lätt att ta sig från Bålsta, utan då tittar man på, jag ville in i någon elektronikbransch. Och då tittade jag på bussen stannade någonstans i Kistaområdet, och då var det utanför HP.
Det är ju liksom en liten söt historia, skulle man nästan kunna säga, en vacker historia. Mm. Och som vi kan skicka med till de unga lyssnarna, att man behöver inte alltid vara så utstuderad, ha världens analyser för alla beslut, utan din analys var snabbast, smidigast bussen, och idag sitter du och leder hela verksamheten.
Så är det, ja. Så är det. Nej, men det har varit en otroligt, otroligt rolig resa de här 30 åren. Och börjar var bussen stannade någonstans, och vi får se var det slutar. Men många år till ska vi vara här. Jag kanske får ta bussen hem någon gång också.
Ja, just det. 2021, pandemin. Vi hann att ta några ord om det innan, Stefan. Mm. Hur den har påverkat oss innan vi började spela in samtalet i podden. Då pratade vi om just hur ni jobbar, men också hur det har påverkat tillgång till material, tillgång, eller rättare sagt efterfrågan på produkterna. Mm. Hur har det varit för er? Kan du inte berätta det lite för mina lyssnare?
Ja, men det kan jag göra. HP är ett amerikanskt bolag. Amerikanska bolag tar drastiska beslut och exekverar dem överallt. Det finns positiva saker, mer negativa saker, men så fort pandemin blev känd och den började spridas, så redan från mars förra året så bestämde vi att alla på HP Worldwide, det är 55 000 anställda, ska jobba hemifrån, för att vi ska minska att vi ska inte bidra till smittspridning, utan vi ska hålla oss säkra och såklart skydda våra anställda också. Men så började det, så vi var ju ganska tidigt ute med det jämfört med andra bolag i Sverige. Sen har det ramlat på i Sverige också, nu de flesta hemma. Och i början då, eftersom de flesta av branschens fabriker ligger i Kina, så var ju fabrikerna stängda under en månad ungefär. Så det betyder ju att där var det ett stopp i produktionen på en månad. Sen vet vi alla att i alla fall vad vi får reda på, så har ju kineserna varit grymt duktiga på få bot på covid och pandemin där, och man kunde öppna upp fabrikerna igen. Och hade det varit normalt efter de första 5-6 månaderna, då hade ju vi inte haft någon påverkan egentligen i produktionen och sådana saker. Men det som ganska snabbt uppdagades, framförallt utanför Norden ska jag säga, är ju att efterfrågan på PC:n, tillbehör och hur mycket folk skriver ut ökade nog dramatiskt. Jag kan ta sista siffran för... Man mäter ju hur mycket PC:n som säljs i marknaden kvartalsvis och tar man Q4 förra året och Q1 i år så har marknaden växt med 50%. Världsmarknaden har växt med 50%.
Det är ju otroliga volymer.
Det är otroliga volymer och då finns det tyvärr inte kapacitet i hela kedjan. Så från komponenter till att ha lina som sätter ihop datorerna eller skrivarna. Det är en brist på komponenter egentligen som gör att just nu så har vi gigantiskt långa leveranstider på grund av det. Och det är inte bara HP, det är alla i den här branschen. Varför har det blivit sånt tryck på det då? Jo, vi kan ju gå runt i Sverige och titta på barn som går i skolan. Då har de flesta fått en dator eller en platta eller någonting för att kunna köra digital undervisning också. Utanför Sveriges gränser så är det inte alls lika många som har kommit så långt med digitaliseringen av skolan. Tänk bara på USA. De har ju inte kommit så långt. Och det bor ju ganska många invånare där. Och pang, så sitter alla skoleleverna hemma och kan inte få någon utbildning för att de inte har några IT-verktyg. Och det har ju tryckt och skapat ett behov där precis under pandemin. Och det är en jättemånga klienter som ska ut då. Och det är därför den växer så mycket i marknaden. Plus att i Sverige har vi ju företagen drivit transformeringen till att vi inser ju att man jobbar lite hemma ibland även utanför pandemin eller före pandemin och en bärbar dator kanske är optimalt verktyg för de flesta. Medan i andra länder så har man mer varit ganska hård på att den här arbetsgruppen ska bara ha en stationär dator och den är inte så lätt att släppa med hem och sådana saker. Så det har drivit också att bärbara datorer har växt väldigt mycket på företagssidan. Så att, det har varit ett tufft år, businessmässigt.
Och att hantera alla medarbetare i en sån här, alltså att leda, för samtidigt som du har då ett stort ökat tryck på efterfrågan från oss kunder, så jobbar vi inte som vanligt och du har inte träffat liksom dina medarbetare på fysiskt.
Nej.
Ställa om och så vidare. Hur har det gått och hur har det varit, Stefan?
Ja, men det jag kan säga, jag som vd, jag har nog jobbat sista året 40% av min tid med hur kan vi se till att våran personal har det så bra som möjligt under den här pandemin. Så jag har lagt väldigt mycket egen tid på det, sådana här jättebra HR-organisation som hjälpt till också. Men i början så var det mycket after work digitalt. Det var olika typer av extra insatta möten för att informera runt pandemin och sådana saker. Sen kom ju businessen i kapp och tittar man i kalendern på de flesta då som jobbar hemifrån så är det ju en enorm massa digitala möten. Så då fick vi gå ner på det. Men vi har försökt att skapa saker som gör att man kan träffas digitalt på ett roligt sätt. After work. Vi har tagit in någon som kan trolla digitalt, vi har lagat mat tillsammans digitalt och gjort mycket saker så att man vill ses digitalt även när det inte är riktigt, riktigt jobb då. Sen har vi varit hårda, vi har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer stenhårt så att kontoret har i stort sett varit stängt. Vissa saker måste göras på kontoret så vi har sagt att max 5 samtidigt inne på kontoret. Av de 120. Vi har också försökt få folk att inte träffas på fik eller sådana saker för att vi ska säkra personalen men också motverka smittspridningen då, så mycket som möjligt. Det har varit annorlunda år men med all extra effort vi har gjort på informera om läget, prata med dem både via webbar, via mail, via extra möten och sådana saker. Så feedbacken vi har fått i alla fall är att de tycker att Håpa gjort en jäkla massa när de pratar med sina vänner och bekanta. Men det är extra effort som behövs läggas ner för att... Och sen nästa utmaning är ju, det är ganska svårt att se om någon börjar må dåligt när man jobbar remote.
Ja.
Och här har vi också gett alla cheferna extra utbildning. Vi har tryckt på det, tjatat på dem och se till att ha minst ett samtal i veckan med varje anställd. Se till att kameran är på så man ser där man pratar med om man börjar se att den börjar bli hängig eller sådana saker.
Mm.
Så att det är annorlunda. Det är annorlunda. Men jag tror att det kommer bli ännu värre när hälften av gänget börjar komma tillbaka till kontoret. För alla längtar ju tillbaka till kontoret, men sen har vi lärt oss att leva med det här sättet också. Jag menar, har man småbarn och sådana saker, finns det mycket praktiskt med att jobba hemifrån för att gå snabbare och lämna och hämta på dagis eller sådana saker. Och då är jag orolig att det kommer bli klyftor i organisationen, och säger så. De som inte har småbarn, de är inne på kontoret. De som har småbarn, det kan vara andra också, men vi tar den gruppen. Jobbar mycket hemifrån och då glider man så här på olika sätt, för då kommer man få mer gemensamhet, fysisk kontakt med de som är på kontoret och de andra inte. Så det blir ju ett nytt sätt att lära oss att leda personalen på.
Jag delar din analys att det kommer att vara en utmaning när vi ska återgå till någon form av läge efter, om man säger, pandemin är över och samhället öppnar upp igen. Jag tillhör inte de som tror att det är så enkelt som man säger att ja, men vi får vara lite mer flexibla och lite distansarbete, pappa och så vidare. Jag tror att det finns mycket annat som vi behöver fundera på och tänka på hur det ska fungera. För att vi har så olika förutsättningar, människorna och olika situationer och så vidare. Det kommer inte vara helt enkelt.
Det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller.
Stefan, det du berättar om nu också, som jag skulle kunna säga är en form av ett omhändertagande som i det ledarskapet som du står för och då som HP står för som arbetsgivare till de här medarbetarna. Så tänkte jag att vi skulle komma in på området kring kultur och värderingar lite grann. Jag kan säga, ja, HP, 55 000, jätteföretag och som du sa, ja, man tar ett beslut och så vidare. Men hur skulle du beskriva den kulturen eller de värderingarna av? För det du beskriver nu under vad ni, så är det väldigt mycket hjärta, känner jag, där du har ett omhändertagande för dina medarbetare och hur viktiga de är. Men om du tittar totalt på HP, hur är kulturen?
Ja, men, kulturen är den är... Det är en amerikansk bolag, så den kanske inte är lika stort hjärta, men vi fick ju en ny CEO nu i november och han har ju ett gigantiskt hjärta också, förra året, november. Så att allt han gör drivs ju runt hur kan vi utveckla personalen. Vi jobbar jättemycket med mångfald på företaget för att få in olika kulturer och på ett techföretag också få in ännu mer kvinnor i ledande roll och sådana saker. Vi jobbar mycket med att man själv ska känna att mitt nästa jobb kommer finnas på HP och sådana saker. Sen är det ju amerikanskt i sifferhantering, ordning och reda. Vi har möten varje onsdag för att rapportera av siffror och sådana saker. Men där har vi i Sverige försökt filtrera av det här på chefsnivå så att vi blir filtret mot det fyrkantiga amerikanska rapporteringsbolaget då, för att vi tror att vi ska kan driva en bättre kultur genom att vara mer hjärtlig, som du sa, i organisationerna. Så att jag skulle vilja säga att det är ledningen i HP Sverige tar ett jätteansvar för att bryta bort det fyrkantiga amerikanska till ett mer mjukt HP Sverige.
Hur rapporterar till exempel du när man är vd för HP Sverige?
Jag rapporterar till en tjej som heter Ann-Sofie Hadberg. Hon är danska men uppväxt, eller inte uppväxt, hon har alltid jobbat i Frankrike. Hon flyttade dit när hon var 20. Så hon sitter i Grenoble. Fransk, och hon har jobbat då i Frankrike, så hon har ju en fransk managementstil. Den är annorlunda än svensk, kan jag säga. Tidigare hade jag en sydafrikan som chef, också en annan ledarskapsstil än en svensk. Så att någonstans får, jag måste ju också tycka, ja det är okej, det här är det sättet man tror att man ska leda en svensk. De har ju alla gjort det förut och jag får ju anpassa mig till det och egentligen sätta ett filter på sen att nej, men i Sverige gör vi det så här. Det kan vara ganska kul också. Sen är det ju oftast så med alla människorna som man träffar, så klär man sig en roll när man är chef och det är ett stort forum man pratar om kontra när man är ensam och pratar med sin anställd. Och det är en intressant skillnad tycker jag, med, framförallt med utländska chefer som har en hög position, att de tror att de måste bevisa någonting mycket mer än vad en människa i ett möte. Medan jag hoppas att jag uppfattas som att jag är en människa även i möten i Sverige.
Värderingar, alltså, är det något som du i din roll pratar väldigt mycket om med den svenska ledningen eller medarbetarna, eller är det bara det sitter där i ryggraden för alla som kommer in, eller hur tar ni om hand om de nya medarbetarna som kommer in i HP Sverige?
Jag skulle vilja säga att mycket sitter i väggarna och i ryggraden. Sen har vi ju skapat att det sitter i ryggraden på något sätt, men jag tror att så länge de som har varit en längre tid på HP jobbar efter de värderingar man vill ha. Man vill ju att alla, vi ska ta hand om varandra. Det ska inte vara något problem att prata med vdn i Sverige om man inte rapporterar dit och sådana saker. Men det är ingenting vi pratar om, utan för mig är det mer hur agerar vi? Jag som vd till exempel. Det är klart som 17 att Anna-Lisa kan prata med mig lika bra som med någon som rapporterar till mig. Jag ser ingen skillnad där. Hur kör vi diskussionerna i forum med den som inte är chef, om man nu är chef och ett större ansvar än någon som inte är chef. Alla är lika mycket värda. Och en väldigt, väldigt platt organisation skulle jag vilja säga att vi har. Och det skapar en glädje att man vill samarbeta, man vill hjälpa varandra. Så att jag ska inte säga att jag jobbar jättemycket med det. Vi har ju baktanke, amerikanskt bolag igen. Vi blir nerpumpade med massa saker hela tiden. Det ändras inte, men se till att ni fyller det och håller det. Jag tror mer på att agerar vi efter de sakerna vi har bestämt vi ska göra, så kommer organisationen göra det också. Och jag har haft lyckan att ha till superchefer som rapporterar till mig, som agerar precis efter våra värderingar egentligen. Vi är jättenoga med att alltid vara ärliga mot våra kunder och partners. Jag kan berätta att framförallt den publika affärsläget i Sverige är ju så att det är ju ett visst antal av våra återförsäljare som vinner kontrakten och får sälja till det. Vi har ganska stor marknadsandel i Sverige, så många vill gå med oss, men vi är tydliga och raka och säger att nej, men tyvärr i det här fallet så har vi jobbat med partner A i 10 år. Vi kommer gå med dem istället för att säga att nej, vi vet inte, vi kanske ska göra det. För då sätter vi ju den andra parten i en dålig situation och nästa gång så kommer de inte ha något förtroende för oss. Så vi försöker vara öppna och ärliga i alla lägen för att ha ett förtroende långsiktigt. Och vi försöker göra så mycket som möjligt långsiktigt.
Men du ser, på något sätt har du tagit den här stora kolossen med en amerikansk kultur, brytit ner den, så att säga, det som hur ni ska jobba, men du har också anpassat den då för hur vi funkar lite grann i Sverige.
Ja.
Och sen har du lagt till en Stefan-portion i det här där du kopplat ihop hjärta och hjärna, upplever jag. Efter 30 år.
Så kan det vara. Nej, men så är det ju att det är nästan nu så att när vi har utmaningarna med att efterfrågan är större än vad vi kan leverera i rätt tid i alla fall till våra kunder, så måste vi som chefer gå ut och säga att det här är inte personligt, du kan inte ta det personligt. Så mycket hjärta har min personal för HP som företag. Så att det är ett personligt misslyckande för att inte HP kan leverera. Så mycket hjärta har jag fått i de anställda.
Det är fantastiskt bra. Mm. Personalomsättning är ingen siffra du ska nämna så, men jag tänker på 30 år, är det vad jag vill säga, är det unikt eller kommer du in så blir du kvar länge? Eller?
Snittåldern nu, och då har vi faktiskt anställt lite folk också, är, jag tror att den är 12 år. Snitt hur länge man har varit på Open.
För kopplat till det här som du tänkte säga, eller som jag med ålder och de här delarna och din del, så har jag faktiskt jag har krypit in lite bakom kulisserna. Och så sa jag till den här personen, kan du på något sätt beskriva Stefan Bergdahl som vd? Då sa den här personen, ja, det är en person, Stefan, som vd. Han har alltid en åsikt. Han är en helikopterledare, strategisk som väl som operativ. När HP delades upp i två bolag så hanterade han splitten väldigt bra. Och så skapade han ett eget starkt brand för HP i Sverige. Och där har han lyckats bygga ett starkt nytt lag i HP. Och trots sina 30 år på HP så har han förnyat sig och varit up to date hela tiden.
Det var kul. Det var kul att höra. Det var kul att höra. Nej, men jag kan gå tillbaka lite till splitten. Och det här blir ju ganska lite internt då, men den andra delen av företaget, inte den jag jobbar på, det var loket på gamla Hewlett Packard egentligen. Och vi var en vagn som åkte med. Och så uppfattades ju oss våra kunder och våra partners och sådana saker. Och det var ju en utmaning att inse att nu är vi loket själva. Och dra det och sådana saker. Och den tidens vd var den som hade alla mötena med vd:ar på partner och sådana saker. Och nu började jag stappa in och ta det. Men igen, grymt team. Vi är öppna och ärliga. Vi har haft utmaningar som alla andra också. Men det gick mycket bättre än vad jag trodde det skulle göra, skulle jag säga. Jag menar, det är klart man är nervös när man får ett nytt jobb och man har massa arbetsuppgifter som man inte har gjort tidigare. Och alla trodde ju, jag menar, PC:n har ju varit död i 10 år nu, va? Tror jag, om man läser pressen och sådana saker. Och skulle våra partners fortsätta satsa på klienter och sådana saker? Och de har gjort, men man visste ju inte att när man började.
Hur skulle du själv beskriva dig som ledare?
Jag skojar bara. Nej, men jag gillar att försöka hitta ett annat sätt att göra saker på än hur man har gjort historiskt. Och det är jäkligt jobbigt för organisationen, för jag har ganska många idéer på det och jag vill testa massa saker och ska man vara helt ärlig så läggs jag på toppen på allas anställda. Så att, ibland måste någon säga till mig, Stefan, ta det lugnt nu, vi måste prova det här först och se om det funkar. Så att det var en gammal chef till mig för länge sen som sa till mig, Stefan, att en sak måste komma ihåg. När du börjar ett nytt år så måste du alltid tänka ut att du behåller 80% vad du gjort tidigare, 20% måste bytas ut och göra på ett annorlunda sätt. Sen om det är 90 eller 80 eller så, det spelar inte så stor roll. Men, och det där har jag tagit till mig, att hur kan vi säkerställa att vi är framgångsrika som företag de nästa 5 åren också? Och då måste vi göra något annorlunda. Och hur kan vi göra smartare saker än våra konkurrenter? Hur kan vi hjälpa våra partners att bli ännu bättre? Hur kan vi hjälpa våra kunder att bli ännu mer lönsamma? Och det här driver mig otroligt mycket. Så att det är väl helikopterbiten då av mig. Sen är jag ju intresserad av detaljer. Hur ska vi få alla våra kunder att inse att det är bättre att ha bläck till sin hemmaskrivare på abonnemang än att springa och köpa den när den tar slut? Och det är ju ett annat sätt. Hur kan vi få? Och då vill jag vara i detaljerna på det här. Vad är marknadsplanen? Varför gör vi marknadsplanen så här? Och jag brukar alltid i alla de här diskussionerna gå tillbaka till min familj eller mina vänner. Hur vet de vad det här med abonnemang på supplies till skrivare? Nej. Ja, men då har vi inte lyckats. När de börjar förstå det, sen behöver de inte hoppa på det, men de vet att det finns. Så att, och då behöver jag ner i detaljerna igen och förstå det. Så att min ledarskap är litar otroligt mycket på mina anställda. Jag stöttar mina anställda jämt. Även om jag vet att de har gjort fel så stöttar jag dem och sen tar vi en diskussion och säger att vi kanske ska göra det på ett annat sätt nästa gång. Gillar förändringar och tycker att det är bra med organisatoriska förändringar också, för det gör att människor får växa i organisationen. Så att vi får något nytt att tänka på. Nytt sätt.
Som ledare, när du går hem på fredagen, är det viktigt att vara en omtyckt ledare? Alltså är det en drivkraft i sig för dig att du har fått den feedbacken? Eller hur? För jag menar, ledare behöver ju fatta bland tuffa beslut eller beslut som påverkar individer och så vidare. Mm.
Ja, det var en bra fråga. Men
inte helt enkel fråga.
Den är inte helt enkel. Nej, men för mig är det viktigt att organisationen tror på Stefan Bergdahl som ledare för det här företaget. Och sen kan det ju hända att ibland måste vi ta ett jäkligt tråkigt beslut om någon anställd som vi inte kan ha kvar av vissa anledningar och sådana saker. Det är klart det gör ont och det är inget roligt beslut att ta, men om den här funktionen, personen, har bidragit till att de andra 120 anställda fått springa mycket snabbare eller göra hens jobb, så inser de andra i organisationen att jag måste ta det här beslutet för det är bättre för oss allihopa i framtiden. För mig är det viktigt att jag den dagen jag inte känner förtroendet för min organisation, jag delegerar lite 100 på dem, ja, då är nog jag fel på det stället. Och inte dem, nej, utan det är jag. Men det ska vara kul att jobba. Man ska skämta. Jag är en ironi. Kan inte alla människorna, men jag är väldigt ironisk. Och det är ännu roligare när man har utländska chefer, kan jag säga. För de har ingen aning om när jag kör ironi eller inte. Jag gör det ibland för mycket när jag har möten för alla anställda i Sverige. Jag har kommit på direkt efter när jag har sagt nej, det här kanske inte var så smart. Framförallt inte när man kör över ett Teams eller Zoom-möte eller sådana saker. Men det är jag tror på att alla anställda ska vara sig själv i alla situationerna. Och man ska vara trygg i sig själv. Och vi, det är en del av mångfald också. Vi måste acceptera alla olikheter. Mm. Och det är nytta för bolaget.
Det är nytta. För ett tag sedan fångade jag, jag tror det var ett LinkedIn-inlägg från er, där normalt så tar du, ni har liksom tidigare ni har haft fysiskt med någon form av kick-off eller vad det nu kan vara, sen har ni då haft digitalt sådana. Men nu hade du ett digitalt möte med alla anställdas familjer.
Mm, och riktigt.
Stämmer det?
Nästan. Nej, men jag kan ta story för vi har ju kört, och det gör jättemånga företag, bring your children to work. Ta med barnen till företaget och så får de titta vad föräldrarna gör och sådana saker. Och så satt vi och diskuterade och så sa, ska vi göra något digitalt på det? Och jag sa, nej, vi kan inte göra det. Jag menar, när pandemin var som värst så det enda ungarna gjorde var att hålla på med digitala prylar. Vi kan inte då säga att de ska sitta och göra 2 timmar till för att lyssna på oss. Men, och då kom jag, det var faktiskt jag som kom på det. Då kom jag på, men våra föräldrar, det är de som lider mest. Varför gör vi inte det för dem? Så bring your parents to work. Och så börjar vi spåna om det. Och sen så sa vi, nej men vi kör 2 timmars Teams-möte. Jag kan säga att det var inte lika lätt att få igång ett Teams-möte med ens föräldrar som det var med vanliga organisationen. Är jag inne? Hörs jag? Syns jag? Men det är bara vår pedagogiskt lugn där och säga. Och fördelen med Teams, då ser man ju när man skriver in sitt namn, då kan man säga, nej men Sofia, du hörs, inga problem, du kan sitta och vara lugn, du är med. Och sen kom det igång och sen fick vi göra presentationen väldigt, väldigt pedagogiskt, för ofta gör man ju alldeles för tekniskt för att vi alla vet vad man håller på med. Så att vi gick igenom egentligen hela organisationen, vad vi gör för något på dagarna och våran outcome är. Och sen förklarar vi att är ni på IKEA till exempel och så ser ni olika rum och sådana saker, så är det troligtvis det som ser ut tapeter, de är printade på våra maskiner. Eller går du att handla på ICA eller sådana saker, så kassaapparaten är troligtvis en HP. Så får deras vardag att förstå hur ofta de springer på HP fast de inte tänker på det. Vi körde, och sen hade vi en quiz på slutet där vi körde gissa dina föräldrar, så det var några frivilliga som hade skickat in kort på sina föräldrar eller föräldrarna skickade in dem själv och sen fick man gissa dem. Men jag kan säga att det var nästan det roligaste 2 timmars mötet jag har haft under den här pandemin. Få energin, få alla så otroligt glada och få lyssna på vad ens barn gör. Och jag vet inte, är du? Har du, är dina föräldrar levande?
Nej.
Nej, okej. Okay. När de var där, var du duktig på att förklara i detalj vad du gör?
Duktig vet jag inte, men jag pratade nog rätt mycket om vad jag gjorde så här till dem, men kanske inte i detalj riktigt.
Nej, det jag vet jag själv vad jag säger när min mamma får. Nej, men det är lite mejl, det är lite möten. Mm. Ja, det är en vanlig dag. Mm. Så hon fick en förståelse av HP-ön efter 30 år.
Ja, du ser. Mm. Men vad är responsen från medarbetarna?
Lyriska. De vill, och även föräldrarna vill göra det nästa år också. Förhoppningsvis då att vi kan göra det fysiskt. Men det är rätt roligt att höra. Ja, men nu min mamma sa till mina två bröder att ringa också. Min mamma sa till sina två systrar att göra samma sak. Så att de fick tryck på en syskon egentligen att de skulle göra likadant för sina företag. Sen gjorde jag bort mig lite, för vi gjorde det här klockan 3 på eftermiddagen. Jag tänkte att, jag tänkte att allas föräldrar var som min mamma. Det finns ju föräldrar som är lika gamla som mig också och jobbar. Mm. Och då snodde jag 2 timmar av deras arbetstid. Det hade jag ingen tanke på när jag gjorde det. Så jag lärde mig något också.
Ja, det är en resa vi gör. Men vad häftigt att göra en sån insats. Liksom lite grann. Kliva utanför boxen. Mm. Eller det som är vanligt, Stefan. Ja. De yngre ledarna, som också då jag har förmånen att få med och lyssna på Åboms podd. Och de ligger mig varmt om hjärtat. För någonstans så är det ju de som är framtiden, de kommer. Det är ju ett sånt otroligt tryck idag, brus i media. Vad skulle du kunna säga utifrån din erfarenhet att skicka med som tips när de har en ambition att göra en ledarkarriär? Vad ska de tänka på?
Och nu är det Stefan Bergdahls tips, det finns massa tips. Jag tar mycket om hur jag fungerar och vad som har gjort mig framgångsrik. 1. Se till att leverera i det jobbet du är idag. Gör man det, syns man. Då ser man vilken potential hen har i organisationen. Så att det är viktigt. För mig funkar det inte om jag trivs inte i det här jobbet, men jag blir en superbra chef. Ja, men då har du bevisat i det jobbet du har. Så att jag tror det är viktigt. Leverera det jobbet du har. Var dig själv. Ta till dig på tips och tricks som du känner du kan använda och vara dig själv med. Mycket av det vi lär oss i olika utbildningar och sådana saker är ju kanske för långt ifrån min personlighet. Och ja, då tycker inte jag ni ska använda dem, för då blir ni en annan roll när ni blir chef kontra hur ni är som person. Utan för mig är det otroligt viktigt. Var dig själv, utnyttja tips och tricks som finns, men var alltid själv. Och jag själv, jag är ganska udda här tror jag, men jag har ju aldrig haft ett mål någonstans vad mitt nästa jobb ska vara. Det var inte så att när jag klev in på HP när jag var 17 och tänkte att om 25 år så ska jag vara vd på HP. Jag hade inte en tanke på det. Däremot sen ville jag leverera det jobbet jag var. Jag tyckte det var kul och sen kommer förfrågningarna. Men du är ganska bra på att hantera människor, Stefan. Du kanske ska prova chef. Att för mig är det viktigt att ha kul, leverera i det jobbet du har. Då syns man på alla företag, ska jag vilja säga. Och syns man inte, ja, då kanske man ska byta företag. Mm. Men, och jag säger inte att det är dig det är fel på som jag pratar till nu, utan det kan ju vara cheferna eller någonting också. Men för mig är det viktigt, var du själv, ta till tips och tricks som är nära hur du är som person och ha kul.
Mm. Konkreta tips till dig som lyssnare. Och jag kan säga att det gäller ju inte bara de yngre, det gäller ju oss alla lite grann utifrån Stefan Bergdahls tips där. Du sa nyligen att jag har aldrig haft ett mål. Mm. Men om vi kliver in i poddstudien om 5 år, vad har hänt?
Nej, men om 5 år, och här ska jag vara ärlig, jag är ju en bromskloss på HP just nu.
Okej.
Mer ur hur folk kan växa och få nya jobb och sådana saker. Jag råkar sitta högst upp ihop i Sverige, men så är det ju. Om 5 år så hoppas jag att det är en annan vd på HP Sverige. Jag hoppas att jag inser att min kunskap, det jag drivs för, kan användas kanske inom 3D-print längre bak i vår organisation, närmare hur man planerar, vad är nästa, vilket segment tror vi kommer gå till 3D-print härnäst, jobbar mycket med nästa steg runt det. Och det här säger jag inte för att jag inte trivs. Jag har världens bästa jobb, brukar jag säga. Jag trivs underbart på det här jobbet. Men jag inser ju också att vi behöver ju få de unga som du pratar om här utvecklas också, och då behöver det bli en dominoeffekt i företaget. Och det finns ju superbra kandidater på HP idag som kan ta mitt jobb utan problem. Och så får man en dominoeffekt. Så att titta ur ett och företagsperspektiv och det som är bra för HP och mig själv, ja, då tror jag att jag gör något annat inom HP om 5 år.
Det är ju så spännande att lyssna på, för att i förra avsnittet av Åboms podd så har vi Johan Andersson som gäst, vd för Mellbygård, en familjekoncern på dryga 10 miljarder i de bolagen, de så kallade, där de har dotterbolag. Jag menar, frågan om, kan du säga upp dig? Kan du sluta? Han sitter som vd i familjebolaget. Mm. Det är en helt annan situation än det du säger kring det här. Mm. Hur du tänker.
Ja, men det kan jag förstå. Det är tuffare läge för honom än vad det är för mig. Mm.
När du kommer hem efter en arbetsvecka och liksom känner att nu har jag jobbat x antal timmar, gjort det, dessutom så har du hunnit med något pass att vara fotbollstränare och så vidare, hur landar du och hur får du ny energi och kopplar av eller stänger av, eller hur funkar du?
Ja, om vi tar bort att vi har pandemin nu då, så har jag turen har en egenskap som jag inte vet hur jag har fått eller varför jag har det, men jag är otroligt duktig på att stänga av. Så att när jag åkte bil till och från kontoret varje dag, när jag stängde bildörren på parkeringen hemma, då tänkte inte jag på jobbet något mer. Först jag vaknade på morgonen efter och öppnade bildörren igen. Sen finns det alltid vissa tillfällen när det inte är så, men oftast är det så. Och jag vet inte varför det är så, hur jag kan vara lycklig att ha den egenskapen, men för mig är det, då kommer jag in i familjevärlden. Så att det är en ynnest att ha det, men jag vet att alla människor har det inte. Jag har inga problem och om jag av någon anledning skulle läsa mejl på en lördag och göra det under en kvart och sen stänger jag av igen. Så att jag har den förmånen att jag kan stänga av och på väldigt, väldigt lätt. Så att jag är avstängd när jag kommer hem på fredagen. Oftast så lagar vi mat ihop i familjen. Alla fyra hjälper till. Vi har kul, vi pratar och skrattar och lagar mat. Och sen är det rätt skönt att sätta sig i soffan och bara koppla av. Det är en typisk fredag hemma hos oss.
Mm. Vad är intressena utöver? Fotboll finns där?
Fotboll finns där. Det finns ett intresse för golf, men det har legat på vila under 17 år. Min dotter är 17 år, så när hon kom så bestämde både jag och min fru att vi pausar en stund. Bägge två är sugna på att börja igen, men eftersom jag är fotbollstränare också så det tar ganska mycket tid, fotbollsträningen fortfarande. Så att, jag är ju tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna. Jag kan inte tänka mig att slå en golfboll eller 4 runder per år och inte performa, liksom, utan då gäller det att satsa.
Men när vi 2012, 13, 14 hittade en utveckling där vi faktiskt gjorde något som var lite unikt, nämligen när vi lanserade Helsingborg Open på Europatouren för damer, då var det ett samarbete med, som jag hade med dig, HP och Microsoft. Vi byggde och man kunde låna plattor och gå runt med och följa med, och det var ju liksom, var lite för. Men då hade vi ju, spelade du inte då också när vi var där nere?
Nej.
Okej, okay. Så då var fortfarande klubborna vilande alltså.
Klubborna vilande. Och jag undrar om man kan använda samma klubbor fortfarande om man går ut igen.
Absolut. Det handlar bara om inställning, säger jag.
Ja, det är bra. Det är bra.
Man behöver inte köpa nytt varje år, säger jag.
Men jag har sagt under de senaste 3 åren nu att jag får pensionera mig som fotbollstränare, men det finns en drivkraft att vara kvar där också, så att vi får se.
Men det är Det är en förmån att kunna stänga av och koppla av. Absolut, det måste vi säga. Det finns säkert de som lyssnar som är superavundsjuka. Så här, hur gör du och så vidare kring det. Men ändå då, hur fyller du på energi? För jag menar, jag misstänker att det är ett bolag av den här storleken, det är rapporter, det är besök eller ja, och så vidare.
Ja, men det är ju ett... Och det hoppas jag alla som har personal drivs av, det är ju när någon av ens anställda lyckas. Det kan vara en affär, men det kan också vara fått mer kunskap. Mycket saker, det drivs jag av. Jag är ju tävlingsmänniska som jag sa, så jag kan ju tävla mot mina konkurrenter på svenska marknaden. Jag kan ju konkurrera mot mina landskollegor i Norden. Så att jag får ju kickar och ny energi av att vara bättre än dem. Ladda privat, det är mer tror jag att eftersom jag har förmånen då igen att stänga av helt och hållet jobbet, så är jag ju full av energi på måndag morgon för att jag inte funderar på jobbet under hela helgen egentligen. Det räcker för att jag ska ladda igång. Sen är det ju, har det varit lätt den här veckan, du sa tidigare att vi är mitt i sommaren, 28-29 grader när man sitter och jobbar hemma. Är det jättekul? Nej, det tycker inte jag heller. Skulle jag hellre vilja åka och bada? Ja. Då, just nu är det ju tufft liksom. Och så är det nära semestern och alla börjar gå på de sista energin man har och sådana saker. Och det är lika för mig. Jag menar, jag är en människa som alla andra. Det är tufft liksom. Och vi vet att vi har massa kunder som väntar på sina grejer och så. Så att det gäller att hitta de små, små sakerna som tänder gnistan. Och här är en annan sak som vi har pratat mycket om runt i pandemin nu. Det är att det blir ju ännu mer när man är hemma att man, inom parentes, bara gör sitt jobb. Det är ju positivt, för det är därför man är anställd. Men man har inte fikastunden som man kan behöva och prata med kollegor. Det blir inte samma sak om det är digitalt. Man går inte ut till lunch med någon. Man träffar inte någon utanför sitt team så lätt. Man kan göra det digitalt, men tittar man i allas kalendrar så är alla 100% bokade för att det är enda sättet att prata med folk. Då har vi i ledningsgruppen nu, vi ska berätta lite om HP Sverige för högsta ledningen borta i USA här efter sommaren. Och då har vi tagit... En sak att prata om miljöarbetet hela Sverige gör egentligen, för Sverige är ju väldigt, väldigt drivande runt det här om man jämför med andra länder. Och då märkte jag direkt hur energin kom på allihopa, för då börjar vi tänka på något som inte är det vardagliga. Vi börjar tänka på andra saker som just den här gruppen då var driv och tycker är kul. Och det där tror jag är superviktigt, att man minst 2 timmar varje vecka, alla anställda, har ett projekt som man får energi av. För allt det vi gör på arbetstid får vi inte energi av. Det är ledsen att säga, men vissa saker är rutinsaker, vissa saker är inte lika roligt. Men för mig är det viktigt att ha den här energiboosten på arbetstid också. Och energiboosten kan vara, som jag sa om det här projektet, det kan vara gå ut och springa, det kan vara hjälpa göra en samhällsinsats. För mig spelar det ingen roll, för jag som ledare tror att om mina anställda lägger 2 timmar av sin arbetstid för att få den här energin, så jag tjänar in det i mångfald på det de levererar sen. För att de är gladare, positivare, tar snabbare beslut för att de är fulla av energi.
Mm. Hållbarhet.
Mm.
Jag fångade lite av det när jag satt och förberedde mig och tittade lite grann, och det skrivs en del om HP och hållbarhet här i Sverige. Och så sa du att ni har tagit en position inom HP-världen liksom just med fokus. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, absolut. HP har ju jobbat med hållbarhet under väldigt, väldigt länge. Ända sedan vi började egentligen, men sen under hela resan då. Men i Sverige har vi ju våra kunder är mer insatta i hållbarhet. Våra partners är mer insatta än andra länder. Så att vi får ju ett krav också från våra kunder och så. Och sen är det ju så att har man många i organisationer som drivs av det här, och det är superbra unga i organisationen, för dem är det här nästan det viktigaste. Men då kan man sitta och titta, och då drog vi igång ett projekt här runt jul, strax före jul, i Sverige. Tyvärr är det så här, när man köper en datorskärm idag till sitt företag så ligger det ofta 5 kablar i förpackningen till den där. Och oftast har kunden redan haft en skärm också på kontoret. Så, och då är det istället för att krypa under skrivbordet och byta ut de där 2 kablarna så aha, de passar ju de här 2, så då stoppar jag i dem istället. Så då är ju alla de här kablarna helt onödiga att skeppa. Så vi bestämde oss att vi tar bort de här kablarna på vissa modeller och får vi se vad som händer. Och det, nu kommer jag inte ihåg siffrorna i huvudet, för nu, men det var ju gigantiska mängder kilo som bara till lilla Sverige som vi spar i transportkostnad. Och sen ska vi tillverka dem också, en annan sak också. Och det här är initiativ från en anställd i min organisation till exempel. Och det här är ju, för henne är en drivkraft i de här 2 teman jag pratar om. Men det är ju det här som är så intressant. Sen att få det här att fungera i en gigantisk maskin som HP som finns i nästan alla länder i världen. Det är inte det lättaste att få det implementerat. Men vi har fått det implementerat. Nu kan kunderna välja att köpa med kablar eller utan kablar. Och det är ju något sätt som vi i Sverige på HP kan påverka för miljön. Sen har vi ju mycket saker att vi försöker få kunderna att köpa en lite dyrare skrivare för den håller längre, eller en lite dyrare PC för den håller längre och sådana saker. Men där är svenska kunderna ganska duktiga också, ska jag säga.
Alltså jag kom direkt att tänka på kabelpåsen som man får. Och jag har, tror jag, 1 eller 2 plastlådor på garagevinden med kabelpåsar som aldrig används. Nej. Alltså det är bara, och det, räknar man det otroligt mycket överproduktion i onödan.
Ja, jag ska gissa på att det är 40 kilo bara på din vind. Och det är en person.
Ja.
Eller familj. Mm. Så att det finns mycket att göra runt det där.
Jag tyckte det var väldigt intressant att du sa, jag fångar den där med, som du sa, skapa energi för de anställda, erbjuder 2 timmar i veckan ska du jobba med ett projekt och lite där. Jag tycker det har varit fantastiskt intressant att få sitta ner och lyssna på den resan du har gjort. Dels är jag imponerad över latheten vid busshållplatsen, hur den har tagit dig till det du är idag. Och det är ingen lathet, mina lyssnare. Och jag kan också säga att Stefan har med sina händer gestikulerat en del när han pratar här inne. Det är mycket energi i Stefan, och jag ser också tydliga spår av den här tävlingsmänniskan i dina ögon när du pratar om det. Men jag gillar din resa och hur du tänker och vad du har fått med dig, och du har verkligen en idé. Även om du så här, aldrig haft ett mål, så tror jag att men det finns lite grann, men det kanske inte är karriärmålen på det sättet. Nej. Jag måste bara säga, jätteintressant samtal och naturligtvis väldigt roligt att få träffa dig igen efter de här åren som har gått sen senast, Stefan. Så framför mig idag så har jag förmånen att ha Stefan Bergdahl, som har spenderat så här långt 30 år i HP-världen och kanske haft 17 olika roller under den resan. Som gärna nyttjar sin energi som fotbollstränare, men i övrigt har en förmåga att stänga av, och som han sa under samtalet, jag är otroligt duktig på att stänga av, och det är ju en gåva att få vara det. Att under covid-19-pandemin som fortfarande pågår vara i en stor internationell koncern med 55 000 medarbetare som tidigt fattade beslutet om att arbeta hemma, där efterfrågan på produkterna med datorer ökar på 50% på världsmarknaden. Idag så har under den perioden har Stefan kanske lagt ner upp till 40% av sin tid på att medarbetarna ska må bra. Gjort olika aktiviteter utöver all information, kommunikation, se till att man kan laga mat digitalt, att trolla digitalt eller bring your parents to works, ett nytt initiativ. Sen skickade Stefan in ett stort men. Vad innebär det här för framtiden när hälften kommer tillbaka, hälften inte gör det, flexibilitet, olika situationer, vad händer då? Det är någonting vi ledare, bolagsledare, ledningsgrupper och alla chefer behöver fundera på. Har en erfarenhet vad det gäller kultur och värderingar, därför att HP är internationellt, olika ledarstilar kring det här, i grund och botten ett amerikanskt bolag med den ledarkulturen, och så pratar vi om då att föra in hjärta i också den delen. Stefan lyfter ofta fram ordet, jag har förmånen att ha ett grymt team. Och det tycker jag visar på en tydlig närvaro av ledaren där man lyfter fram att man är inte en ensam, man är en lagspelare. Stefan gillar att hitta ett annat sätt vad det gäller drivkrafterna, att hitta ett annat sätt att göra saker. 80-20 har han lärt sig, nämligen att behåll kanske 80, behöver inte vara just 80, men du behöver byta ut 20 inför nytt år när du tänker på utvecklingen av produkter, tjänster, idéer, tankar och det. En person som litar på sina medarbetare, som stöttar sina medarbetare och som gillar förändringar och som verkligen vill ha med människan i mötet i de här delarna. Tipsen som vi fick i första hand till dig som en yngre lyssnare är nämligen att leverera idag där du är. Det är viktigt för att kunna ta nästa steg och vara dig själv och vara ärlig där mot dig själv då med så att det känns bra. Och tre, se till att ha kul. Tre viktiga delar att ha med dig i din resa. Om 5 år ställer jag frågan, då säger han helt coolt och kallt och klart så här: jag ska inte vara en bromskloss. Och så har han någon form av ödmjukhet i en successionstänk och vad han vill göra för att det sker utveckling, och där ska Stefan inte bromsa. Jag har mött en tävlingsmänniska. Jag har också vid dagens samtal mött en person som jag upplever som jordnära och som är väldigt enkel i sitt sätt att resonera och prata. Och då skrev jag inför det här mötet, även om vi nu har träffats innan, men det är några år sedan som sagt, så skrev jag att jag tror att jag kommer att träffa en person lugn, trygg, tydlig och så trevlig. Ja, Stefan, en timme går fort när man kommer igång och pratar tillsammans i en studio.
Ruskigt fort.
Och vi har klarat av värmen.
Ja.
Nej, jag är jättetacksam för att du tog dig tid. Jag vet ju att du har mycket att göra i din roll. Att du tackade ja till min inbjudan och ville dela med dig av dina erfarenheter. Den resa du har gjort under 30 år på HP. Väldigt bra, Stefan.
Tack för att jag fick förmånen att komma. Det har varit super, super kul att vara här. Det är också kul att reflektera, eller när jag berättar. Det kommer naturligt och hur man är och sådana saker. Jag har inte förberett någonting, jag hade ingen aning om frågorna. Så att man själv lär sig någonting av det här också, så det är jättekul.
Framförallt har jag lärt mig, och det är ju förmånen att få sitta här och träffa så många intressanta personer. Och jag vet att många, liksom våra lyssnare, tar med sig det här och också plockar axplock där. Så att det har varit ett bra samtal och ett givande samtal och roligt, måste jag säga. Stefan, mina gäster som är här får alltid avsluta med en låt som kanske har betytt något speciellt eller spelas någon gång, eller vad den är, men eller bara en favoritlåt eller något, som också då ger en bild av gästen Stefan Bergdahl. Så vad tänkte du bjuda på?
Då kör vi ABBA, The Winners Take It All.
Passar ju en tävlingsmänniska, måste jag säga.
Eller? Kanske.
Ja. Var rädd om dig. Ha en härlig sommar och fortsatt lycka till med de kommande x antal åren på HP, då säger vi.
Tack så mycket, och du, njut av sommaren och se till att vara med dina nära och kära, för det är viktigast ändå.
Det ska jag göra. Tack.
Tack så mycket.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, strong there, but I it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.